Mandelbrot sade:
moln är inte klot, berg är inte koner, kustlinjer är inte cirklar, bark är inte slet, och blixten färdas inte i en rak linje. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Psicotique. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantensprung.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Hur lång är Finlands kustlinje? Jag menar från Kemi i norr till ryska gränsen öster om Fredrikshamn vid Finska viken. Hur lång sträcka snackar vi om? Om vi bara utgår från själva fastlandets kontur mot havet så uppskattas den här längden till sådär 1100 kilometer. Det är siffran som oftast används i internationella jämförelser. Men lägger man till skärgårdens öar, Åland, Skärgårdshavet, Bottenviken, då växer kustlinjen dramatiskt till ungefär 4600 kilometer. Bland annat statistikcentralen nämner ibland den här siffran. Men hej, varför stanna här? Finland har ju alltså någonting i stil med 200 000 öar. Om man räknar med varenda en liten strandlinje på varje liten kobbe blir totalsiffran astronomisk. Vissa uppskattningar har gett omkring 46 000 kilometer. Kustlinje, Finland alltså. 10 gånger längre än den förra siffran. Strikt taget alltså, ju mindre linjal, desto mer växer vår kustlinje. Mäter du varje tusendels millimeter av varje kobbe, skär, vik och strand så är Finlands kustlinje i praktiken oändlig. Och vad har det här nu med någonting att göra då? Jo, med det här välkomnar jag dig till temat för veckans kvanthopp som är fraktaler. Alltså naturens tendens att upprepa sig själv på alla skalor. Mönster som ser likadana ut oavsett om vi betraktar dem från rymden eller genom ett mikroskop. Vi snackar om den dolda ordningen i det som vid första ögonkastet verkar kaotiskt, som genomsyrar hela universum. Från kustlinjer och moln till träd, blodkärl och galaxer, pandemier och aktiekurser och mycket mer. Välkommen alltså till Kvanthopp där vi dyker ner i fraktalernas värld. Universums och naturens egen geometri för det skrovliga, det oregelbundna och det oändligt vackra. Mitt namn är Markus Rosenlund. Det här exemplet som jag inledde med, hur lång är Finlands kustlinje, användes ursprungligen av den polsk-fransk-amerikanske matematikern Benoit Mandelbrot, född 1924, död 2010. Fast han frågar ju naturligtvis inte hur lång Finlands kustlinje är. Han använde Storbritanniens kustlinje som exempel. Det hela kallas numera Mandelbrots kustlinjeparadox. Och Storbritanniens kustlinje, den brukar alltså anges som omkring 2800 kilometer lång. Det är ungefär längden man får om man tar en 100 kilometer lång linjal och inom citat drar en linje runt huvudön utan att ta hänsyn till alla vikar och öar och sånt. Däremot med en inom citat linjal på 50 kilometer ökar längden till omkring 3400 kilometer. Och tar man med alla öar och varje vik och varje udde blir siffran mycket större. Uppemot 17 000 kilometer är Storbritanniens kustlinje då. Det här är ju förstås amatörfasoner jämfört med Norge, som sägs ha världens längsta kustlinje. Till och med längre än Kanada faktiskt. Norges extremt förgrenade kustlinje med tusentals fjordar, vikar och mer än 239 000 öar enligt det norska kartverket mäter uppemot 110 000 kilometer enligt de mätkriterier som vi var inne på nyss. Som Mandelbrot själv uttryckte det, kustlinjens längd glider mellan fingrarna på den som försöker gripa den. Nyckelordet för det här och för veckans kvanthopp är som sagt fraktaler. Ett ord som Benoit Mandelbrot själv myntade på 1970-talet. Ordet kommer från latinets fractus som betyder bruten. Mandelbrot sa det:
moln är inte klot. Berg är inte koner. Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slät. Och blixten färdas inte i en rak linje.
Det här gick länge emot allt som ingenjörerna trodde på. Vi bygger ju våra städer med vinkelhake och passare. Och länge trodde vi att matematiken var likadan. Ren, perfekt, logisk. Cirklar, trianglar och sfärer. Väldigt ordnat och fint. Men världen utanför ritbordet funkar tyvärr inte så, visade sig. Ingenting där är rakt. Allt är buckligt, trasigt, självlikt. Som författaren Douglas Adams skämtsamt sa det om Einsteins teorier:
det visar sig att rumtiden inte är krökt. Den är bara krokig, helt enkelt.
Hur som helst, i flera sekler betraktades naturens oregelbundenheter som oreda, helt enkelt. Tills Benoit Mandelbrot ställde sin enkla fråga: vad händer om oregelbundenheten i sig har en form? Tänk om det finns en geometri för det skrovliga, det trasiga, det organiska. Svaret blev fraktalgeometrin. Ja, bara själva ordet låter ju väldigt krångligt, men du kan också tänka på det som geometrin för moln, berg och kärlek. Så har det kallats. Ganska sympatiskt, eller hur? Fraktalgeometrin beskriver hur som helst naturens oregelbundenhet som någonting som bor i mellanrummet mellan dimensionerna. Jo, jag vet, det här kräver lite hjärngymnastik, så häng med nu. En enkel linje har en dimension. En yta har två dimensioner. En volym har tre dimensioner. Men fraktaler, som kustlinjer eller snöflingor till exempel, de trillar någonstans däremellan. Den brittiska kustlinjen, eller den finska för den delen, har till exempel enligt det här ungefär 1,3 dimensioner. Kustlinjens kringelkrokar fyller upp rummet mer än en linje, men mindre än en yta. Hänger ni med i det här? Jo, jag vet. Allt det här låter som matematiskt hårklyveri. Men det finns faktiskt någonting djupt filosofiskt och rent vackert i det när man tänker lite djupare på saken. Ja, apropå vackert. Medan du tänker och medan du lyssnar kan du förresten gå in på YouTube till exempel och söka med orden Mandelbrot set zoom så får du en kul illustration. Mandelbrot set zoom alltså. Googla det eller kolla på YouTube. Visst är det hypnotiskt eller hur? Lite psykedeliskt också. Har du inte tillgång till YouTube så funkar det i och för sig också bra med att titta ut genom fönstret. Ser du ett träd där på gården? Träd är bra på att illustrera fraktalernas fingeravtryck i naturen. Har du någonsin lagt märke till att en del av ett träd ser ut som ett helt träd? Har du noterat till exempel att rötterna under marken påminner om grenarna ovanför, fast spegelvänt då? Träden förgrenar sig alltså enligt en enkel regel som upprepas gång på gång. Stam, gren, kvist, bladnerv. Varje nivå är en mindre version av den förra. Rötterna under marken följer samma princip, fast omvänt. De växer ut för att maximera kontaktytan mot jorden med minsta möjliga materialåtgång för trädet. Livet på jorden har sedan tillämpat det här på alla tänkbara nivåer. Också våra kroppar följer samma logik. Ta nu lungorna till exempel. Precis som en kustlinjes längd växer när man mäter med en finare linjal så växer lungornas yta också när man mäter med finare skala. Det här beror på att luftvägarna delar upp sig fraktalt. Från luftrör till bronker, bronkioler och till sist alveolerna. De där små blåsorna där gasutbytet sker. Okej, men hur stor yta har då våra lungor? Tja, en vuxen människa har omkring 300-500 miljoner alveoler i sina lungor. Om man vecklar ut deras sammanlagda yta blir det smärtsamt. När det blir alltså cirka 70 kvadratmeter. Alltså ytan av en halv tennisplan. Så stor yta har alltså dina lungor ungefär. Vissa uppskattningar med ännu finare mätmetoder ger upp till 100-140 kvadratmeter. Allt beroende på mätverktygets exakthet, enligt fraktalernas logik. Så precis som med kustlinjen finns det med andra ord ingen absolut siffra. Ju finare linjal du mäter med, ju längre in i alveolernas mikroveck du går, desto större blir lungornas totala yta. Så det är inte helt fel att tänka på dina lungors areal som i princip obegränsad, eftersom ytan växer med mätupplösningen. Kort sagt, dina lungor är små invikta kustlinjer, pyttesmå fjordar inuti din kropp. Och blodomloppet funkar sen enligt samma fraktala princip. Med sina nästan 100 000 kilometer blodkärl distribuerar blodomloppet syret i kroppen på ett fraktalt sätt. Den här upprepningen är biologins hemliga vapen för att åstadkomma maximal effekt. Största möjliga yta på minsta möjliga volym. Och när man väl börjar se det här så går det inte att sluta. Det är som om naturen har en hemlig signatur, en kod som upprepar sig överallt, i både levande och döda ting. Ja, det kallas också självlikhet, alltså det här. Och snackar vi om döda ting så kan vi ju titta på en snöflinga. Naturens egen lilla perfekta slumpgenerator. Två likadana snöflingor finns inte i hela världen, etc. Men här är grejen, ser du. Oavsett hur individuell varje flinga är, hur mycket du än zoomar in, ser du samma mönster igen. De små delarna av snökristallen ser ut som hela flingan. Det här är i ett nötskal fraktalens kännetecken. Delen speglar helheten. Fenomenet går också igen i bergskedjor, moln och floder. Ju närmare du tittar, desto mer oregelbundenhet hittar du, men mönstret består. Det som ser slumpmässigt ut visar sig följa en dold ordning. Fraktaler visar med andra ord att naturens former inte är resultatet av perfekta släta kurvor, utan av återkommande processer som hänvisar till sig själva och upprepar sig på olika skalor från pyttelitet till jättestort. Ja, jag nämnde alltså floderna där. Fraktalerna styr flodernas former också. Allt från små rännilar till mäktiga deltan upprepar sig med samma förgreningar. Men det handlar inte om estetik det här. Det är naturens eller fysikens sätt att dränera vatten effektivt, helt enkelt. Fler exempel på fraktaler i naturen. Blixtnedslag. Sprickor i glas. Till och med galaxernas fördelning i universum. Ja, och olika fysikaliska fenomen. Värme, fuktighet, spänning. Allt fortplantar sig och upprepar sig på flera nivåer och skapar självliknande mönster enligt fraktalernas logik. Det är på det hela taget som om samma principer gäller både i det oändligt stora och i det oändligt lilla. Men trots allt snack om ordning och upprepande mönster och så vidare, fraktalerna hänger tätt ihop med kaosteorin. Vetenskapen om system som verkar oordnade men ändå följer dolda regler. Det finns ett separat kvanthopp om det här på arenan. Du kan söka fram det om du vill nörda in dig lite mer. Men i korthet, i vardagligt tal uppfattas kaos ofta som oordning. Men inom matematiken och fysiken definieras kaos trots allt som deterministiskt. Det vill säga, allt som sker bestäms av tidigare orsaker eller villkor. Det vi uppfattar som kaos kan alltså vara fullständigt regelbundet och deterministiskt. Men saker och ting blir i praktiken oförutsägbara ändå på grund av små variationer i utgångspunkterna som vi inte har koll på. Kaosteorin illustreras ofta med den berömda fjärilseffekten, där en fjärilsvingslag i Brasilien sägs kunna utlösa en storm i till exempel Texas. Det här gör vädret till ett bra exempel på ett klassiskt kaotiskt system, där ett nästan obetydligt kast i den initiala datan kan förändra prognosen helt. Små förändringar i början som leder till dramatiskt olika utfall senare. När man visualiserar och modellerar såna här processer på en dator dyker fraktaler upp överallt. Mönstren som bildas är oförutsägbara men inte slumpmässiga. De är självliknande. Fraktalerna är alltså väder- och klimatforskarens redskap. De beskriver hur ordning kan uppstå ur kaos. Men också många andra proffs kan dra nytta av fraktalerna. Faktum är att de används i en mängd praktiska tillämpningar som också du helt säkert har kommit i kontakt med. I datorgrafik till exempel används fraktaler för att skapa virtuella naturmiljöer och landskap som känns verkliga och organiska. Genom att låta algoritmer upprepa enkla matematiska regler i flera olika skalor kan man generera berg, moln, skogar och kustlinjer som aldrig ser exakt likadana ut, men ändå följer naturens mönster. Den här tekniken används i allt från filmer och datorspel till virtuella simuleringar och 3D-kartor. Det sparar tid och energi helt enkelt. Istället för att kodaren manuellt ska sitta och modellera varje sten eller molntus individuellt låter man fraktalalgoritmer skapa detaljerna automatiskt, precis som naturen själv gör. Det är därför som digitala landskap i till exempel filmer som Avatar eller The Lord of the Rings kan kännas så verkliga. Deras digitalt genererade skönhet bygger bokstavligen på naturens egen matematik, fraktalmatematiken.
The world is changed.
I feel it in the water.
Men också om du inte är spelnörd har du sannolikt dragit nytta av fraktalerna i form av en eller annan medicin som du tar. Inom medicinen används fraktaler alltså för att förstå och modellera kroppens mest förgrenade strukturer, särskilt de redan nämnda lungorna och blodkärlen. Båda de här systemen är, som vi var inne på, uppbyggda efter samma princip som ett träd. En stam som delar sig i allt finare grenar för att kunna frakta ut de dyrbara syremolekylerna till varje hungrig cell. Fraktaler ända ut i fingerspetsarna, bokstavligen. Med fraktalmatematik kan forskare alltså skapa exakta modeller av hur syre transporteras genom lungblåsorna eller hur blodet fördelas i kapillärnätet. Det här hjälper både vid diagnostik och kirurgisk planering, men också vid studier av sjukdomar som angriper blodflödet. Hjärt-kärlsjukdomar förstås och till exempel emfysem också. Eftersom fraktala mönster avslöjar hur effektivt ett nätverk är byggt kan man till och med använda dem för att upptäcka tidiga tecken på såna här sjukdomar. Sjuka lungor och blodkärl uppvisar ofta en lägre fraktalkomplexitet än friska. Och så här i post-covid-eran är det också intressant att notera att fraktaler används för att öka förståelsen för hur smittsamma sjukdomar sprider sig, både i kroppen och i samhället.
Om att antalet smittade i det nya coronaviruset tredubblats under helgen, totalt 136.
I biologiska system följer spridningen ofta förgrenade nätverk, precis som blodkärl eller nervsystem. Men som en parentes här, också cancerceller växer ofta på ett fraktalt sätt när de invaderar vävnad. Tumörens ytterkant får en sån här oregelbunden, självliknande struktur som forskare kan analysera för att bedöma hur aggressiv cancern är. Men för att återgå till smittsamma sjukdomar på en större skala i epidemiologin kan fraktaler alltså beskriva hur infektioner sprider sig inom populationen. När människor möts bildas kontaktmönster som liknar fraktala nätverk. Några få människor har många kontakter, andra har bara några få, och smittan rör sig sen längs de här inom citat grenarna på olika storleksskalor. Allt från familjer till städer till hela länder. Och genom att modellera sjukdomsspridningen fraktalt kan forskare bättre förstå hur lokala utbrott växer till globala pandemier och hur åtgärder som isolering eller vaccination påverkar epidemins förlopp. Fraktalmatematiken hjälper alltså till att avslöja den dolda ordningen i smittans till synes slumpmässiga spridning i samhället. Samma fenomen som i våra blodkärl alltså, men också i kustlinjernas vindlingar och vädrets kaotiska kast. Men också elektronikingenjörerna har saker och ting att hämta här. Inom telekommunikationen har fraktalgeometrin fått en mycket praktisk tillämpning i form av fraktalantenner. Alltså antenner vars form upprepar sig på flera skalor, precis som grenarna på ett träd eller lungornas vindlingar. Och eftersom varje nivå i den här strukturen på en fraktalantenn motsvarar en specifik våglängd, kan en och samma antenn ta emot och sända flera frekvenser samtidigt. Det här gör fraktalantennen både kompakt och mångsidig, vilket är avgörande i dagens teknik där utrymme och effektivitet är hårdvaluta. Fraktalantenner används bland annat i mobiltelefoner, GPS-enheter, satellitkommunikation och wifi-nätverk. De ger bättre prestanda med en mindre yta. Prylarna kan alltså göras mindre och mer energisnåla, och man kan utnyttja olika signalmiljöer och frekvensband med samma hårdvara. Kort sagt, fraktalantennerna är en elegant ingenjörslösning som naturen själv skulle ha gett tummen upp åt. Och sen kan fraktaler till och med användas till att förklara aktiekursernas rörelse.
Det är ganska dramatiskt. Det har varit nog en svart öppning på börsen där idag.
Just Benoit Mandelbrot själv var tidigt ute med att visa att finansmarknaden inte beter sig linjärt eller förutsägbart, utan fraktalt. Man tittar på en kursgraf över en dag, en vecka eller ett år, ser man liknande mönster av uppgångar och fall, oavsett tidsintervall. En form av självlikhet i tid alltså. Det är därför som aktiekurser verkar både slumpmässiga och samtidigt ändå bekanta i sina rörelser. Mandelbrot menade alltså att marknaden följer en fraktal logik av kaos. Små svängningar kan växa till stora, och stora krascher kan födas ur små förändringar. Mandelbrots idéer lade alltså grunden till den moderna ekonomiska kaosteorin och till nya sätt att modellera risker och tvära kast på komplexa marknader. Kort sagt, alltså också finansvärlden använder naturens fraktala mönster. Oförutsägbart, men inte helt utan ordning när man tittar bakom kaoset. Och till slut, det finns faktiskt fascinerande fraktala likheter mellan de nätverk vi ser i naturen och i våra egna kroppar och universums allra största strukturer, också om de uppstår på helt olika sätt. Kosmologerna kallar den största observerbara strukturen i universum för The Cosmic Web, den kosmiska väven. Ett enormt nätverk av galaxhopar, stråk av gas och mörk materia som sträcker sig över miljarder ljusår. Och när man visualiserar de här strukturerna ser det ut som ett nervsystem eller ett nätverk av blodkärl. Tunna trådar av materia och magnetfält förbundna med knutpunkter där galaxer sen samlas. Det hela har faktiskt slående likheter med mönstren i hjärnans neurala nätverk och i blodomloppet. Matematiskt kan bägge helheter beskrivas med nätverksteori utökat med fraktala egenskaper. Strukturer som växer genom självorganisering och förgrening, inte genom någon central planering. Det här betyder alltså inte att galaxer eller hjärnceller inom citat vet om varandra, utan att naturen verkar återanvända vissa effektiva mönster för att organisera komplexa system med hjälp av självlikhet som återkommer på helt olika skalor. Och kanske är det just det här som är naturens största hemlighet. Att den aldrig upprepar sig exakt, men alltid följer samma rytm. Från en lungblåsa till en flodfåra, från en nervcell till ett galaxkluster. Allt hör ihop, allting är en spegling och speglingen är allt. Fraktalerna påminner oss alltså om att världen inte är ritad med vinkeljärn. Den växer, andas och upprepar sig. Och någonstans i det där oregelbundna, i det brustna, ligger det vi kallar skönhet. There's a crack in everything. That's how the light gets in. För att citera Leonard Cohen. Det var allt för den här veckan, hörni. Kvanthopp är som vanligt tillbaka nästa lördag, då dimper ett nytt avsnitt in på Yle Arenan. Har du ärende till oss är adressen kvanthopp@yle.fi. Hej så länge, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund.